Ni lyssnar på det 106 avsnittet av poddsensationen Lilla Drevet som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm, med mig Simon Svensson och Moa Lundqvist. Hej!
Hej då!
Det här är en satirpodcast som bland annat handlar om det som har hänt på nyheterna. Och nyheterna har senaste veckan handlat mycket om Miljöpartiet. Miljöpartiet, det är partiet som jag under min ungdom minns som det safe partiet.
Ja.
Ingen blev speciellt arg på en miljöpartist.
Nej, det är roligt om man bara snabbt fast forward till idag.
Det var partiet för alla som inte kunde något om politik men kände på sig att de var snälla.
Mm.
Men nu har ordet miljöpartist fått en helt annan laddning. Förr är du miljöpartist. Jaha, det tycker jag är 50% behjärtansvärt och 50% ointressant.
Mm.
Så var det ungefär. Mm. Ni minns det?
Jag minns det, absolut.
Nu är det miljöpartist. Det är ett triggerord man kan uppvigla en pöbel med. Det har varit mycket kritik mot Miljöpartiet om att deras företrädare saknar omdöme och att krishanteringen efter att någon har gjort bort sig har varit katastrofal.
Mm.
Så senaste veckan varit att de beter sig som politiska idioter. Alternativt att de är politiska genier. För Miljöpartiet har lyckats skapa så infekterade personskandaler att de inte ens behöver svara på frågor om att just nu sker det mest besvärande i svensk miljöpolitiks historia. Att statliga energibolaget Vattenfall i måndags offentliggjorde att de inte avvecklar sin brunkolsbrytning utan de säljer den till något tjeckiskt bovföretag.
Men det var snarkola, jag vill höra om Ermet Kaplan.
Hallå, det värsta klimatbeslutet ever då? Nej, vi skiter i det. Vi skiter i det. Jag lämnar också det där här. Jag går i Miljöpartiets spindoktorernas fälla nu.
Ja, det gör vi alla.
Fokuserar på de här skandalerna kring företrädarna.
Kastade Kaplan under bussen.
Det har varit lilla och stora drevet mot MP-företrädare senaste veckan. Det lilla ledde idag onsdag när vi spelar in till att den här Yasri Khan.
Just det, då är en till där.
Han tvingades dra tillbaka sin kandidatur. Han var på väg att väljas in i Miljöpartiets partistyrelse. Och drevet mot honom utlöstes till stor del av att han vägrade ta en kvinnlig reporter i handen när TV4 intervjuade honom.
Ja.
Han ville inte skaka hand med tjejer.
Men såg du det i klippet?
Nej, det har jag inte gjort.
För att jag tyckte han erbjöd en alternativ hälsning som jag tyckte var så himla fin. Han la handen på sitt bröst och så bugade han där. Så här kan jag göra, sa han. Och där tyckte jag att han såg så genuint snäll ut. Men jag går på allt.
Ja, ja precis. Det ser ju bra ut, men det går inte ändå tydligen.
Om hälsningen hade varit jag lägger mig på knä, pussar dina skor, jag hellre än att ta dig i hand. Nej, du ska fan ta mig i handen.
Men han förklarade det här då i P1 morgon, hans inställning till allt det här.
Miljöpartiet är ju liksom alla andra partier för jämlikhet mellan könen. Hur rimmar det, Miljöpartiets linje där, med att du inte behandlar män och kvinnor lika när du hälsar?
Ja, att behandla människor lika betyder inte att man inte ser på människor likvärdigt.
Precis. Det han menar är att vi får inte blanda ihop det här med att behandla lika och behandla likvärdigt.
Okay. Det är svårt.
Men... ja, det är väldigt svårt. Man kan... snårigt.
Ja, men att man kanske behandlar olika, men de olika är lika mycket värda.
Mm. Okay. Mm.
Och det är väl rimligt. Jag skulle aldrig skaka hand med en same.
Helvete, Ola.
Aldrig i helvete. Men även om jag behandlar dem annorlunda så tycker jag att de är lika mycket värda.
Just, jag förstår.
Vi är olika, vi är åtskilda, men likvärdiga. Det är det det handlar om. Vi har vårt sätt där jag kommer ifrån, och det funkar för oss. Och för samerna. Fråga en same, de vill också ha det så.
Okay.
En same skulle känna sig kränkt om jag pressade hen det till att skaka hand med mig. För det är den ordningen som alla vill ha.
Jag tänker snarare att liknelsen kanske är bättre då. Ola, nu framstår du som så jävla kommer att ha ett barn, så kanske jag när jag hälsar på dig lyfter upp det.
Ja.
Det betyder inte att jag tycker den är mindre värd. Det är bara ett annat sätt att hälsa på än med en vuxen människa. Mm. Jag lyfter inte upp varken dig eller Moa idag när jag kommer hit.
Ja, just det är en bra krishantering. Ja.
Jag älskar ju barn, ändå lyfter jag upp dem.
Mm. Mm. Och Yasri Khan är förmodligen tokig i kvinnor.
Antagligen.
Vi vet inte, men det här motsätter inte den möjligheten att han är tokig i kvinnor.
Nej.
I alla fall. Ja, precis. Men som jag åskådliggjorde här då med min relation till samerna så det är helt normalt och vi kan avskriva det här drevet, tycker jag. Det var bara löjligt. Men då tar vi det stora drevet istället.
Okay.
Ja.
Ett drev mot en man som av sina polare beskrivs så här.
Han är demokrat, han är humanist, han är antirasist.
Han är demokrat, han är humanist, han är antirasist. Memet, memet, memet.
Jättebra, Heja Ramsa.
He's a jolly good fellow.
Det var alltså miljöpartistiska bostadsministern Mehmet Kaplan som Gustav Fridolin pratade om där.
Jag har hört någon beskriva som demokrat så mycket som just Kaplan. Fan, han verkar demokratisk.
Ja, men det var just det att Kaplan avgick ju som minister den dagen då i måndags när Gustav Fridolin var aktuellt. Och Kaplan avgick som minister till ett taktfast skanderande utav han är demokrat, han är humanist, han är antirasist. Det var det enda regeringsföreträdarna sa om honom. Medan de ändå då typ sparkade honom. Han är demokrat, han är humanist, han är antirasist. Medan bär de bär ut honom från regeringskansliet. Skriker i hans ansikte. Det var det de sa.
Ja.
Men drevet som pågick.
Vad sa drevet?
Ja, det pågick i dagarna fem fram till Kaplans avgång. Och det var ju inte bara ett snälldrev.
Var det inte bara, han är demokrat?
Nej,
nej,
det handlade inte bara om Kaplans fina egenskaper och jättesnälla gärningar. Utan det var då en stort flod av rapportering om att Kaplan haft samröre med islamister, ätit middag med turkiska fascister och gjort mustiga liknelser mellan Israel och 30-talets Tyskland.
Spetsiga liknelser, skulle jag kalla det.
Just det, mm. Det är ditt favoritord. Mm. Och att det var den rapporteringen som föregick hans fall. Men vad var det i det som, liksom, varför tvingades Kaplan avgå? Var det på grund av något där som medierna hetsade om? Eller är hela grejen med Kaplan att han är demokrat, han är
humanist,
han är antirasist? Jag får inte riktigt igång call and responsen där.
Jag måste öva mer.
Memet, memet, memet. Okej, nu släpper vi det där. Stefan Löfven presenterade att Kaplan blivit entledigad, som det heter, på en presskonferens i måndags.
Entledigad?
Du är äntligen ledig.
Ja.
Tror jag att det betyder.
Ja.
Det lät logiskt.
Hon presenterade det så här.
Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning att hans agerande i relation till externa religiösa och politiska organisationer har lett till en diskussion som står i vägen för hans uppgifter som statsråd. Och jag delar den bedömningen.
Mehmet har gjort en samlad bedömning om att det uppstått en jobbig diskussion. Ja. Stefan Löfven delar den samlade bedömningen. Går det att bryta ner den här samlade bedömningen lite? Vad består bedömningen av? Är det en bedömning av Kaplans agerande? Eller är problemet bara att det finns en diskussion om Kaplan? Journalisterna försöker få konkretion.
Det är en samlad bedömning. Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning av den här situationen. Att han kommer inte att kunna verka som statsråd i detta. Och jag delar den bedömningen.
Vad är den här samlade bedömningen, tycker du själv, är allvarligt?
Det är den samlade bedömningen som gör detta.
Kan han inte ens komma på något eget istället för samlad bedömning? Den är redan gjord.
Härligt att journalisten där hakade på och pratade med bönderna på böndernas språk.
Ja, det går inte att säga vad i bedömningen som är allvarligt.
Den är så samlad.
Det går inte
att bryta ner den.
Inte att bryta ner den här bedömningen på det viset.
Enhetlig.
Det är det samlade som är allvarligt.
Mm.
Allvaret finns i hur samlat det blev. Men jag tror det blir någon slags vetenskapsteoretiskt bråk här mellan Löfven och journalisterna. Att journalisterna är reduktionister, som det heter, som tycker att man ska kunna plocka isär det och peka på de enskilda delarna.
Mm.
Men Löfven menar på att Kaplan-skandalen är ett holistiskt fenomen mer.
Aha.
Helheten är större än summan av de enskilda delarna.
Det var ju inte okänt att han som minister har träffat den här organisationen Miligörus ett återkommande antal gånger. Visste ni inte vad den organisationen står för?
Det som jag säger är att det är den samlade bedömningen som avgör här.
Det är omöjligt att säga något om ett samröre med Miligörus som en enskild händelse.
Jag har ett förslag till en ny, vad heter det, demokratisk process, eller vad man ska kalla det. alltså som yttrandefrihet, att vi tar för en ny sån regel att om en politiker säger samma ord eller uttryck mer än 5 gånger under en presskonferens, så får man slå honom i ansiktet.
Jag har också föreslagit det en gång i tiden, för att jag tycker att det är på sin plats.
Ja, och så räknar man såhär, nu blir det 5. Ja. Ja. Och då faller journalisten lov att liksom, kanske kasta vattenballonger då, eller någonting.
Någonting i alla fall, så att det händer något.
Å andra sidan, det blir ju inte bra heller. Det blir ju alltid ett YouTube-klipp. Det här är ju ett i samlingen nu. Att det finns Bosse Ringholm, YouTube-klippet. Det finns Tobias Billström. Nu finns det ett till och sånt där.
Det finns så många snart.
Men de har, det liksom... Ja, det är klart. Det kanske är det att när de blir tillräckligt många så är de inte roliga längre. Nu finns det 18 sådana här klipp med räkneklocka i ena hörnet.
Ja, det är inte säger, överraskande. Så man blir inte
det här är tredjepartsuppgifter. Det här är tredjepartsuppgifter.
Det är inte samma bedömning.
Att det är alltid ord som knappt går att förstå vad det betyder.
Ja, men poängen var att det är omöjligt att säga något om ett samröre med Millie Görös som en enskild händelse. Men när ett samröre med Millie Görös samverkar med andra olika enskilda händelser så kan de tillsammans skapa ett komplext system där det till slut framträder en samlad bedömning.
Just det.
Av då en humanist och demokrat.
Att en humanist och en demokrat, världens bästaste kille, ändå måste avgå på grund av den här samlade bedömningen.
Det är det som händer när det blir en samlad bedömning ibland. Obehagligt.
Men det sades ingenting här från Löfven om att Kaplan gjort fel. Bara att det har blivit ohållbart. Inte att han var ohållbar. Kaplan kom själv upp på scenen sen och gjorde ett uttalande.
Men låt mig vara tydlig. Det här är inte en bekräftelse av de uppgifter om mig som jag anser vara felaktiga.
Han är extremt tydlig med att han avgår på grund av uppgiften om honom. Mm. Men att alla uppgifterna är felaktiga.
Ja, just det.
Anklagelserna är helt falska. Men jag tänker ändå ta mitt ansvar. Att bara för att anklagelserna är falska så det är ingen bra anledning att inte ta dem på allvar och agera. För det är falska uppgifter. Men det som påstås felaktigt, det är så allvarligt så att jag kan liksom inte välja att inte agera på det.
Det är lite som man är liksom i en rättegång och någon säger så här, du har gjort inbrott. Nej, det har jag absolut inte gjort. Men jag tänker ändå sätta mig i fängelse nu i 10 år. Det är alltså inte ett kvitto på att ni har rätt i er anklagelse.
Nej, men det är en väldigt allvarlig anklagelse riktad mot mig.
Hade det varit sant hade det varit för jävligt.
Så därför måste jag ju sätta i fängelse.
Den här anklagelsen kan inte avfärdas bara för att den är felaktig, för att det är, låter fruktansvärt illa det här med att jag har begått inbrott. Så att, något måste ligga i det. Fast det ligger ingenting i det, men ändå. men det är spännande där, för att verkligheten är helt ointressant i den här avgången. Det är bara bilden av verkligheten som är intressant. Bilden av verkligheten är verkligheten. Och det här är då mera postmodernistiskt. Mer Jean Baudrillard, om jag ska fortsätta vara störig med sådana här svåra ord.
Do continue.
Att vi lever inte i verkligheten längre. Vi lever i hyperverkligheten. Där språket och tecknen har inte någon grund i något som finns på riktigt. Utan de bara refererar till sig själva och varandra. Och det är därför Mehmet Kaplan inte kan vara bostadsminister längre, enligt regeringen. Om verkligheten fortfarande hade existerat, då hade han kunnat sitta kvar.
Men det är väl lite skolgårdens logik där. Att om du har en stor mobb som ropar efter dig på högstadiet något i stil med du är mesig, då kvittar det lite om jag inte är mesig. För att det har liksom blivit en etablerad sanning. Så att jag måste byta skola. Var inte det en ganska vanlig hittelse då? Då kommer jag till den nya skolan och säger, alltså jag är ju inte mesig. Men eftersom alla sa det.
Ja, det kommer jag ihåg faktiskt från när jag... Att det kom några till min skola. Ett par stycken som hade blivit mobbade på en annan skola. Och de kom till våran. Och sen så typ tränade jag friidrott. Och då var det någon mobbare från den gamla skolan som jag tränade friidrott med. Uh-huh. Och han var så här stressad över det här. Att de bara kom och var vanliga människor på vår skola. Han ville så här försöka informera om vilka jävla sopor de var. Att folk måste få veta om det. Så att de kan bli mobbade som de ska där borta. Men nu är det som att det inte finns att de är töntar som är jättejobbiga. Så att, ja precis. Ja, men det går bra med skolgårdsliknelsen också. Eller så kan man hålla på med Baudrillard som jag gör.
Just det. Två lite olika.
Om man, det beror på.
Två alternativ.
Men senare under måndagen, då var det en intervju med Miljöpartiets elevrådsrepresentanter Förlåt, språkrör.
Burn! Varför kunde han inte sitta kvar?
Han beskrev ju det som att ifrågasättanden av honom och hans person står i vägen för det som han vill uträtta och det han gör med nytt bostadsbyggande, byggande av hållbara städer. Vi är trygga i att Mehmet Kaplan är demokrat och humanist.
Men är det inte så att han egentligen har fått sparken?
Nej, Mehmet Kaplan har själv beslutat att dra slutsatsen av att han ser hur diskussionen om honom och ifrågasättande av honom.
Du säger kritiken av från honom själv, men anser ni att han hade kunnat sitta kvar efter detta?
Alltså, vi har ju tagit ställning till att han har beslutat att han inte kan utföra sitt uppdrag, och det har vi en djup respekt för.
Han är trygg med vem han är. Mehmet Kaplan är demokrat och humanist. Men ifrågasättande av honom gör det svårt att utföra sin uppgift.
Vad var han nu igen? Demokrat, va?
Ja. Och humanist.
Just det.
Han strök antirasister jämfört med tidigare. Mm.
Men det gick alltså inte längre att bygga hållbara städer med tanke på den här diskussionen som har kommit upp.
Ja,
det är Kaplan så. Var liksom mitt i att hålla på att bygga en hållbar stad.
Mm.
Och sen var han, nej.
Nej, här ska jag bygga upp ett klimatsmart hus och så står det bara någon och då står någon i vägen där huset ska byggas och vill ha en diskussion om mina kopplingar till olika eventuellt islamistiska grupper. De står där på tomten, stoppar liksom traktorn som ska komma och gräva upp. Så det var något sånt resonemang de hade. Ja, men det fortsätter ju här att de har inget tappat förtroende för Mehmet Kaplan.
Nej.
De lyfter inte fram något av de här jobbiga uppgifterna som skäl för avgången, utan det enda de lyfter fram som skäl till avgången är diskussionen. Kontentan är alltså att Kaplan har inte gjort något som är fel, men han måste ändå avgå för att det har varit ett sånt jävla liv på Twitter.
Mm.
Och om man är så extremt rädd för ilska på Twitter, då ska man inte styra landet. Då ska man vara mellanchef på Sveriges Radio. Am I right?
Ja.
Men det som blir extra konstigt och ryggradslöst med det här, det är ju att Löfven, när det börjar storma, så här att det här började i torsdags.
Stefan Löfven, flera har ju varnat för och hävdat att Mehmet Kaplan har såna här kopplingar, till exempel socialdemokraten Nalin Pekgul. Varför har du inte lyssnat på dem, eller har du inte lyssnat på dem?
Det som har kommit fram nu på den senare tiden, det som har startat den här diskussionen, det började i torsdags, den stora diskussionen. Från i torsdags till nu så har den här situationen uppstått, och Mehmet Kaplan gör nu en samlad bedömning att det här kommer inte att kunna. I torsdags så kom de här uppgifterna fram, och idag är det måndag.
Det började i torsdags, alla de här uppgifterna, och nu har jag gjort en samlad bedömning om vad som kommit fram sen i torsdags. Men det är inte som att historien om Mehmet Kaplan och hans samröre med demokratiskt tveksamma grupper började i torsdags. Det är väl kanske en annan ny grej som kommit fram nu, men det har ju också pågått länge. Och det har även varit debatt om det, att Kaplan har hängt runt i mer eller mindre islamistiska miljöer. Det har ju alla vetat om, alla som har brytt sig om att kolla. Och det kan man ju se på två sätt. Att han har haft sina kritiker som typ Nalin Pekgul, sossekvinnan, som har sagt att Kaplan själv är islamistiskt anstruken. Han kör med dubbla agendor. Att när han hänger med Gustav Fridolin, då säger han, jag är demokrat, jag är humanist, jag är antirasist. Ja, ni kan det där. Men sen när han är i andra miljöer, så driver han en annan agenda och säger död åt Östnöjen eller något. Nej,
kanske inte. Dubbla agenda har jag.
Det har hans kritiker sagt. Det är det ena sättet att se på det, att därför är han olämplig. Det andra sättet att se på det är ju att Mehmet, det är vår snubbe i de här miljöerna.
Mm.
Han är demokrat, han är humanist, han är antirasist 24/7.
Just det.
Men han är också muslim och en stor dialogpolitiker som har kontakter med människor som står långt ifrån honom politiskt, och det är bättre att han finns där som en positiv kraft som påverkar i rätt riktning. Bättre än att bara klippa banden, för det är en stor del av det muslimska civilsamhället och riksdagspartierna bör finnas där och bla bla bla. Det är ju den andra analysen. Och jag tänker att det är den analysen man måste ha gjort om man tycker att Mehmet Kaplan ska vara med i regering. För att han har hängt runt i de där miljöerna. Det har man vetat hela tiden. Alltså det känns som att i så fall skulle han aldrig ha blivit minister.
Nej.
Alltså om det här var problemet, är det konstigt att han kunde vara minister fram till sitt torsdags. Eller om det är just det där med gråvargarna som fick det att tippa över. Eller i den samlade bedömningen. Mm. Det är som att han var på väg att få sparken redan när han tillträdde på grund av islamistkopplingarna. Alltså bägaren var nästan full redan från början. Ja, men det är svårt att säga för att ingen har förstått vad det var regeringen tyckte var problemet. För de har inte sagt det.
Nej, det försvårar ju situationen.
Det var något i en samlad bedömning för Stefan Löfven. Men att de inte förklarar var gick gränsen. Ingen vet ju vart gränsen har gått nu. Det är ju att alla är arga på dem på goda grunder. Alltså de som är arga på Kaplan över samråd med politisk islam, de är sura på regeringen för att regeringen inte har tagit avstånd från det de tycker de borde ta avstånd ifrån. Det är som att ingen vet. Var det Milli Görus eller var det de här vargarna? Var det att han sa något om Israel? Vad var det?
Ja.
Ingen vet vad.
Nästa politiker kommer ha svårt, kanske kommer hamna i samma fälla då. Mm. Och så börjar han testa lite. Israel är som Nazi-Tyskland. Det kunde man säga.
Så det är som att spela rysk roulette. Ja. Man vet att en av de här är en kula. Man håller den mot huvudet så här. Israel, Nazi-Tyskland. Nej, det var inte det. Nu har jag bokat bord med grå vargarna här.
Ja, får vi se. Det är bra.
Och företrädare för muslimska och turkiska communityt, de är också arga över samma sak, typ. Det hade varit bra för dem att få veta hur kan man verka i det muslimska communityt i Sverige utan att bli stämplad som islamist och bli en paria som måste avgå från alla sina uppdrag. Alltså, var är det gränsen går, tycker ni? Det hade varit schysst om vi fick något slags prejudikat, att man visste. För nu är prejudikatet och gränsen för vad som är okej, det är att ja, men det är typ något här någonstans.
En samlad bedömning av någonting.
Så att, ja men det ingen blev glad av det här. Men det är ju bara för att, ja, det är väl återigen det här då att anledningen är att det var ett jävla liv på Twitter.
Mm.
Att, för de vet inte vad de själva tycker är problemet antagligen.
Nej, men ett jävla liv på Twitter är väl en sån?
Ja, men det är ju bara att det är svårt som prejudikat då, om man är politiker som kanske vill ha kontakter i till exempel muslimska civilsamhället, att göra allt förutom att det inte får bli liv på Twitter. Att man skulle vilja ha något mer tydligt då.
Ja, det är lätt att det blir liv på Twitter.
Så då kan man skriva risky på Twitter så här: igår var jag på middag med de gråa vargarna. Och så kollar man ifall det blir ett drev. Och blir det, säger man, det var jag inte.
Jag vill bara göra en dubbelkolla.
Ja.
Exakt.
Ja, just det, man skojar. Jag gör typ som aprilskämt några gånger bara för att testa att man vet sen framöver vad man inte får göra på riktigt.
Just det.
Men jag tänker att ett annat alternativ skulle kunna vara att Stefan Löfven ska få se en egen vilja.
Jaha, ja. Förutom den som är på Twitter, menar du?
Ja, för nu är det tydligt så här, det är något bara att han ska stå och hålla presskonferenser. Han säger, jag har ingen egen vilja. Det enda jag vet är att Mehmet Kaplan har trendat i 4 dagar. Och jag vill att det ska sluta.
Jag har suttit och kollat på hashtaggen och svettats i 4 dagar. Make it stop.
Men Stefan, du kan få det att sluta. Va? Hur? Säg mig hur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi säger tack till Akademikernas A-kassa som är med oss och gör den här podden möjlig. Det finns det egennyttiga skälet till att vara med i A-kassan som är att du blir försörjd när du är mellan jobb. Men det kanske viktigaste skälet är att det är solidariskt och samhällsnyttigt att vara med och bidra till den här försäkringen. Även om du är 100% övertygad om att du aldrig kommer bli av med jobbet, bör du vara med i A-kassan ändå och stå i bredd med alla andra stackare i det här landet som säljer eller försöker sälja sitt arbete. Dessutom är det ju solidariskt med den här podden att vara med. Har du gått med Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare Lilla Drevet, skriv det gärna i din ansökan och berätta gärna om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Att vara med i just Akademikernas A-kassa kostar 100 kronor i månaden. Och när du befinner dig mellan jobb så kan du få upp till 20 000 kronor i månaden i ersättning. Läs mer på aea.se eller på väljakassa.se. Tack akademikernas.
De senaste månaderna så har en organisation som kallar sig Soldiers of Odin blivit väldigt omskrivna i tidningar. Jag har säkert läst om det. Det är en organisation som startades av en finsk nazist. Och den främsta aktiviteten de pågår med är att gå runt på gatorna på nätterna i matchande outfits, se lite arga ut och så vidare. Var lite hotfulla. De vill skydda folk, säger de. Jada, jada, jada. De finns på flera platser i Sverige nu också, Soldiers of Odin. Och i vanliga fall kan man säga som så att människor brukar inte vara särskilt förvånade över att när gäng med högerextrema drar omkring på gatorna innebär det inte ökad trygghet. Det brukar man inte bli förvånad över. Man brukar kanske ha som reflex att oj då, nu är det lite jobbig stämning på stan när det går omkring ett gäng högerextrema med matchande outfits. Man brukar inte tänka, nu är jag trygg. Någon tänker säkert det. Men de flesta tror jag ändå brukar känna att det är lite obehagligt. Men den här organisationen har gjort en väldigt listig rebranding som har försatt alla i en djup chock och förvirring. De har nämligen kallat sig för medborgargarde. Ni känner till det?
Ja, men det är inte bara mysiga konnotationer för mig heller.
Nej, inte för mig heller.
Medborgargardesamhället. Nej. Det tänker jag.
Fast det är lite, inte det som gör mig mest trygg heller.
Hade de bara kallat sig pappa på stan eller något sånt där?
Ja, det hade kanske varit en mer effektiv. Men det har funkat. För medborgargarde, det låter ju lite hotfullt. Men det är ju ändå ett ord som betyder medborgare som bildar ett garde. Det låter ju inte som nazister direkt, tänker alla.
Nej, inte från början i alla fall.
Nej.
Det har kommit nu.
Det, att de kallar sig det här, det har fått konsekvenser. Och den mest smärtsamma konsekvensen är att varje artikel som skrivs om den här organisationen måste innehålla ironin. Ironin som jag ska förklara för er nu. Som är så här. De säger att de vill skapa trygghet, men är i själva verket brottslingar. Varenda artikel man läser om Soldiers of Odin börjar på ett sånt sätt. Jag har kanske 500 exempel, jag kommer inte dra exakt alla. Men det är som att det måste prejas in, den här enorma ironin över att de vill göra det bättre, men i själva verket är de kriminella. Det står till exempel så här: vid en av vandringarna som nätverket gjorde i år var majoriteten av dem som Expo kunde identifiera dömda för grova brott. I flera fall var brotten av samma karaktär som de man säger sig vilja motarbeta. Kvinnofri till exempel. De säger att de vill motarbeta brott mot kvinnor och så har de gjort brotten. Man blir ju bara liksom, vad är det som händer med detta medborgargarde? De säger sig stå för trygghet, men i själva verket, ja vad är det då? Är de dömda för brott? Hur går det ihop? Undrar man. I varje artikel så måste den här otroliga ironin förtydligas. Nerikes Allehanda berättar om 20-åringen som tagit initiativet i en stad där.
20-åringen?
Ja.
Wow.
I november förra året dömdes han för ringa narkotikabrott och för att han burit kniv, batong och expanderbar skruvdragare på allmän plats. Strax efter det skrev han på Facebook att Hitler var en hjälte. Och nu ska han alltså göra gatorna trygga. Knappast känner man ju då.
Ja.
Knappast efter den beskrivningen. Vilken ironisk situation.
Man har ju hört talas om en brutal polis, men det här är bara löjligt.
Det här känns ju helt... Det känns ju som en så fruktansvärd ironi att någon som har burit kniv ska beskydda oss på gatorna. Ironin går liksom inte att få stopp på. Ett nätverk som säger att de agerar på grund av polisens bristande resurser, men samtidigt med sina vandringar tar polisens tid och resurser. Herregud, tänker man. Hur är det möjligt? Det är ju så att ironimätaren slår i taket. De säger den ena saken, sen är det inte så. De här medborgargarderna, Soldiers of Odin.
Har de också mössor gjorda av is?
Börjar man undra. För det är ju
mössorna var till för att värma huvudet. Så visar det sig
att den var av is. What?
Men efterfrågar du mera raffinerad ironi i nyhetsbevakningen av Soldiers of Odin?
Ja, det skulle man kanske kunna säga.
Inte men, så lättköpt ironi.
Den är för lätt. Men främst så tycker jag att det är liksom ett bevis på hur lätt det är för nazister att rebranda sig. Alltså att folk är så här förvånade, eller till synes förvånade över att ett gäng med högerextrema människor är ute och inte skapar trygghet på gatorna. Det tycker jag är... Då har de haft det för lätt att göra en ny ett nytt brand.
Om de också har med sig skalpeller, skulle du kunna säga skalpellen som är gjord för att rädda liv på människor.
Men i själva verket ska den användas för motsatsen. Det brukar ju ta lång tid att rebranda sig, till exempel för ett företag som har gjort något dåligt i samhällets ögon. Eller när Moderaterna rebrandade sig till Nya Moderaterna, Persling, man jobbade dygnet runt för en jävla tid, skriva en helt ny ordlista, ha olika språkkurser med Fredrik Reinfeldt, berätta hur det nu ska
formuleras. Och
ja. Ny logga, hela köret liksom. Men för högerextrema, för nazister så krävs det så lite för att samhället ska bara, vilka är det här nu igen? Är det ett medborgare? Jag kan inte förstå vad det är för någonting. Nej, men det tar bokstavligen en timme för dem att rebranda sig. Mm. Man går till tryckeriet, trycker upp nya matchande jackor, någon liksom logga, en viking med en gagball i munnen. Sen googlar man asatron, tar någonting, liksom, något ord, något militant ord. Klart, man kanske säger så här, nu är vi the Viking Guerrilla of the North. Och alla bara, vad fan är det här för någonting? The Viking Guerrilla. Guerrilla som säger sig. Och så vidare och så vidare.
Men har den en gagball i munnen, vikingen?
Nej, det är bara ett förslag. Jag måste ju komma på ett nytt, en ny logga. För det. Den har inte en gagball i munnen.
Men det var, jag visste inte. Jag har svårt att släppa det med gagbollen i munnen. Kan vi ju stanna kvar i det lite grann. Men jag...
Det hade varit för snyggt. Men jag vet inte, jag tänker mer att det är någon slags, det är ett magiskt fenomen när en högerextrem grupp har en ny logga. Att det är som att det här vi aldrig sett förut. Skräcken liksom pulserar. Vad är det här för matchande jackor? De har jag aldrig sett i hela mitt liv. Så det är så, alla reagerar på de här nazisternas rebranding som man reagerade själv när man var liten och såg små stjärnorna. Där det är först några barn som står så här med Agneta Sjödin, plockar fram några nya kläder. Sen går de in i en rökig dörr, kommer ut igen med helt andra kläder och man är chockerad. Man är bara, vars fan tog de här barnen vägen som jag nyss såg stod. Exakt så här är det.
Den, titta här. Ja, lite guld och grejer. Då ska vi alltså få se Per, Niklas, Karina och Malin förvandlas till
Soldiers of Odin.
De kommer ut och man bara, vars tog de här förra killarna vägen? Vad är det här för helt nya? Ett medborgargarde. Åh, herregud. Vi har aldrig sett något liknande. Varje artikel från now on måste börja med, de säger att de vill skapa trygghet, men i själva verket gör de inte det. Och så pågår detta tills alla vet vad det är vi har att göra med. Sen kommer de skaffa en ny logga, en ny jacka, kanske en ny hatt. Och så kommer alla vara så här, de säger att de vill hjälpa folk, men i själva verket är det inte så. Oerhört fascinerande fenomen.
De blir som ett, de byter namn till någonting, så blir de som ett bedårande barn som mimar till Celine Dion.
Direkt. De väcker lite andra känslor, men det är överraskande.
Ja, men vad har de liksom, hur mycket har de gjort dem här? Har de varit ute och slagit så mycket?
De går ju nu på nattvandringar och det blir ju alltid bråk då. Och,
men är det de som startar bråket eller?
De säger Simon att de inte vill starta bråk. Sen startar de bråk.
Nej.
Who would have ever thought it was possible? Nej, men de går väl omkring och utgör ett hot om våld helt enkelt på nätterna. Sådär. Men säger att de vill skydda medborgarna. Men vet ni vad? I själva verket gör de inte det. Ja, det är väl det som jag tycker har slagit mig mest. Att det är, så här, det är väl självklart. Att det är nazister. Eller, de är ju det. Även om de själva vill inte kalla sig det, så då vill de att alla ska säga att det är ett medborgargarde. Och så gör alla det. Och så måste de lägga till hela tiden disclaimen att det inte är så bra.
Nej.
Det är liksom,
nej men man skulle inte behöva det här att vederlägga deras argument för att de ska få hålla på som de ska göra. För att det är, så här, det är självklart att det är ett våldsmonopol som vi har, och nazister får inte bara ta det våldsmonopolet.
Precis, det är
så här. Så man behöver inte ha det här resonemanget först. Så här att, obs, jag vet att alla som läser det här, ni kanske tycker att det låter som en bra idé, men...
I själva verket.
Nej, men alltså, nu ska jag, journalisten, tänka ett steg till åt dig. Att det kanske inte är så bra idé. Utan det bara är, ja precis.
Du kanske trodde att de här fem vitmaktgubbarna med matchande jackor skulle skapa trygghet för att de kallar sig för ett medborgargarde. Men let me tell you what, det är inte det som händer.
De säger att hängningar på Stortorget skulle leda till ett tryggare samhälle. Men så visar sig att hängningar kan vara lite orättvisa ibland då.
Ja, men det är vanlig kriminell verksamhet. Att det är som, ja. Alltså, att man, som om all rapportering om brott skulle skriva så här. Att,
han sa att det skulle vara rättvist att han gick in på banken och rånade för att han har så jobbig uppväxt. Men all samma uppväxt som alla andra.
De sa att de ville mörda de dekadenta västerlänningarna som gick på gatorna i Bryssel. Men i själva verket så har de rätt att leva också. Så att det var fel gjort av terroristerna där. Eller? Jag har inte sett några sådana artiklar.
Nu ska ni få ett citat, hörrni.
Okej.
Okay. Känslorna säger en sak och drar åt ett håll. Förnuftet säger något helt annat. Som att stå vid ett vägskäl och inte kunna bestämma sig för vilket håll man ska gå. Det är citat av en, någon med ordets förmåga, eller vad man säger.
Mm.
Talets,
makes
skriftens.
You think.
Men det var det okänd avsändare.
Ja, jag hittade det på P1 någonstans. Det var någon programledare för något program, tror jag. Men ni pratade om känslargument i förra avsnittet av Lilla Drevet här. Och jag skulle haka på det lite och kanske till och med gå så långt att jämföra känslargument som dess motsats då. Förnuftsargument. Mm. För visst är det lite underförstått att förnuft är bättre än känsla.
Det är väl mer hög status oftast.
Ja. Ja, men det är väl, jag vet inte fan, solen skiner och jag tar en ciggjävel till. Jag måste följa mina känslor. Mm. Och sen så, det blev även för mycket. Säger förnuftet sen efteråt. Det gör lite ont. Fastna i känslofällan där kanske. Man blir ihop med en tjej som är manipulativ och förbjuder mig från att hänga med killarna. Förnuftsmässigt fel. Känslorna säger, yay! Mer av den här tjejen. Känslorna, man kan inte lita på dem. Man dansar till en misogyn hiphoplåt. Förnuftet säger, lägg av Simon. Vad håller du på med? Känslan säger, doobidi-doo, jag är en doobidi-doobidi-doobidi-doobidi-doo. Yeah! Man är glad liksom, åt den härliga basgången.
Och där hör du mitt ex.
Jag fick
eller
det.
De hängde inte ihop de här två. Så.
Ja, just det. Det borde de gjort såklart. Men om man då anklagas för att ha ett känslargument så har jag alltid tänkt att då anklagas man för att ha ett sämre argument. Kanske till att man har helt fel.
Mm, man bara går på magkänslan.
Ja. Och Jonathan då i förra avsnittet här tog upp kändisupproret när kändisarna skrev att de var emot Sveriges nuvarande flyktingpolitik. Och då kritiseras det så här då.
Känslostyrt och populistiskt tyckte till exempel Svenska Dagbladets Ivar Arpi som finns med oss på telefon nu. Hej!
Men det här var ju då Ivars åsikt om kändisupproret som också kanske grundar sig på en känsla, jag vet inte.
Men det var lite Jonathans tes.
Ja, just det, ni nämnde det där lite kort där upproret att det var till exempel underskrivet av Simon Järnafors plockade det upp. Du nämnde inte Frej Larsson som de två tillsammans är ju far och son killarna.
Mm.
Förra gången de skrev ett öppet brev så blev jag ju riktigt provocerad, lite illa till mods då.
Asså.
De skrev att de dödat ett barn i Kambodja.
Ha.
Och sen dagen efter sa de, det var ju bara på skoj. Blev du arg eller? Gick du på det? Så höll de på. Så denna gången tänkte jag ska inte bli arg. Tänk inte gå på det en gång till. Skulle ni vara emot gränskontroller? Pff, jag är inte född igår. Skulle far och son vilja släppa in hur många flyktingar som helst?
Mm.
Men det var väldigt många som gick på det.
Att det här är som en text på Mr. Cools skiva eller något sånt här.
Ja.
Det här är, vet, vi vill tillbaka till höstens migrationspolitik och knulla ett barn.
Just det. Blev ni provocerade? De enda som är skadade här, det är den goda smaken. Och det var ju då för att det var många som gick på det, att det var på riktigt och anklagades då kändisarna för att ha haft känslargument då, till exempel av Ivar, men också på Göteborgsposten var någon som skrev, det kändisar saknar i kunskap, tar de igen i känsla. Någon annan skrev det också, känslor styr artister mot logik och fakta. Som om Simon Järnafors någonsin känt en känsla. De gick på det. Men i alla fall så tänker jag att det som debattör är ganska taskig sak att säga till någon som försöker se på till exempel en politisk åsikt. Om du skulle ha en politisk åsikt, Moa.
Mm.
Ska bara säga, vilket, alltså det är bara känslor, känslorargument.
Förminskande.
Mm. Det är liksom helt irrationellt. Jag däremot, jag bygger mina argument på fakta. Förnuftet. Vad har du att komma med nu då? Och då tänkte jag att om man då vill försvara sig då så skulle du då kanske säga till mig nej.
Ja,
det är också förnuft faktiskt. Eller bara ett men du då?
Ja, antagligen.
Men så läste jag en artikel i DN där Johan Hilton försvarar känslorna. Han tycker inte det är fel att ha känslargument. Eller han beskrev det så här, rubriken var fall inte för den falska uppdelningen mellan förnuft och känslor. den falska uppdelningen mellan förnuft och känslor. Det har jag hela mitt liv gått och tänkt att det var en riktig uppdelning.
Mm.
Men han menar på något sätt att det är falskt då. Han menar kanske inte att man ska hjälpa deprimerade med en sån. Men om du tänker positivt då? Jag vet inte. Jag tror bara menar i politiken så ska man inte skilja på det.
Mm.
Men i verkliga livet så tror jag till och med Johan vet att man kan vara ledsen ibland. Utan att man har förnuftig anledning att vara det. Det är roligt med den här artikeln, har en beskrivande bild överst. Det är då en demonstrerande människa som är emot nedläggningen av Findus i Bjuv.
Just.
Och på plakaten så är det emojis.
Ah.
Arg emojis.
Mm. Känslor.
Ja, enligt Hilton kan man säkert kalla emojis för förnuftisar. Det var arg förnuftisar på plakaten i alla fall. Och då så nämner han då Arpis kändisuppror och kritik. Men också ska Jan Björklund ha sagt angående den här demonstrationen i Agenda, så sa han så här: man löser inte några problem genom att stå och gapa på ett torg i Bjuv.
Okay.
Han är så känslokall, Björklund, va? Har du blivit av med jobbet? Stå inte där och böla. Man får inget nytt jobb genom att gråta. Gå hem och skriv ett CV. Så får du ett jobb.
Flytta från Bjuv.
Ja.
Han tror.
Man blir lite arg på Jan. Men det är för att han har så himla rätt.
Ja, kanske. Det kanske inte hjälper att gapa på torg i Bjuv.
Nej, Findus har redan stuckit. De är ju redan i sitt nya land. Mm. Vad ska de göra?
Men ska ingen vilja någonting då, någonsin?
Nej, men det är lite det Hilton menar, att det här känslargumentet är ju, det är så politik börjar. Men han menar att man ska inte bli ledsen om jag säger till dig, att du har bara ett känslargument. För han, då Johan, är citat, inte rädd för att koppla samman med denna patriarkala definition av känslosamhet.
Mm.
Att känslan inte samtidigt kan rymma ett djuptänk.
Mm.
Det kallar han för kryptosexism.
Snyggt.
Mm. Vet inte vad det betyder. Men
det låter väldigt rätt. Ja, det känns bra.
Känns bra att höra det.
Men det finns, att det finns något människor som klagar på känsloargument i något slags kvinnohat i smyg.
Mm.
Det de menar säger är att jag stämmer på tjejer.
Just det.
Sluta vara så, sluta vara så brudiga.
Dina åsikter är så himla brudiga. Mina däremot är ju, kommer ju från fakta. Men det är så himla smart av Hilton här. Någon säger, du har ju bara känslargument. Han svarar, ja. Och då man bara, ja, alltså, det här har ju inte med fakta att göra. So what? Fuck you. Man erkänner så, jag har inget förnuft. Jag går på känsla. Men känsla är lika bra som förnuft. Det är lite en ögonöppnare för mig. Det är skönt på något sätt.
Men jag har... läst en bok om det här. Eller bland annat det här. Att grejen är att det finns bara... Alltså alla människor är känslostyrda. Det är känslan som bestämmer vad vi tycker. Och sen så förnuftet är en försvarsadvokat för känslan. Alltså att du någon gång du har känt dig fram till att du är vänster eller höger.
Mm-hmm.
Och sen så är du olika bra på att vara försvarsadvokat för den känslan genom, beroende på hur smart du är.
Mm.
På bra förnuft du har, på att så här, hitta på argument för varför din känsla som du har fått är rätt.
Ja, jag tror att det finns liksom kanske filosofiskt bråk om det här. Det är möjligt att de har landat i den här åsikten. Men René Descartes vet jag läste på lite idag. Han var en som delade upp förnuft och känsla, två helt olika saker. Sen så finns det nog andra filosofer som menar nej, det är samma.
Mm, ja, de var lite fram och tillbaka sen Descartes.
Men precis som du säger det här, att Johan menar att känslor är alltid inblandade. Han säger att det är till och med grogrunden för ett politiskt engagemang. Man känner orättvist. Där börjar man. Och sen så skaffar man sig kanske.
Mm.
Och det är jag ju med på, att det är grunden liksom, att man blir arg på orättvisa. Men sen när man ska lösa orättvisan, då trodde jag det var bra om man också hade läst på lite. Till exempel nämner han den här bilden på Alan Kurdi, barnet som låg dött på en strand. Och så frågar han sig då, hur många aktivister föddes inte efter den bilden? Har han säkert helt rätt i. Till exempel jag. Men det har jag alltid skämts för. Att jag reagerade först då. Jag gav aldrig pengar till sådana här permfolket på stan. Men sen fick jag se en bild på ett barn som låg död på en strand där jag festade som tonåring. Då började jag reagera. Usch, för mig. Min dumma känslostyrda idiot.
Men man kanske, jag tror man bara ska försonas med det. Att alla är känslostyrda.
Okej, så jag ska vara nöjd med hur jag var innan då när permfolket kom fram och frågade, vill du ge pengar till fattiga barn? Och jag svarade, har du någon bild eller? Och de bara, jag har den här bilden på barn med uppsvälld mage. Jag känner inget faktiskt. Har du en bild på ett barn som ligger död på en strand där jag festade som tonåring? Nej, då blir det inga pengar. Så blir det med oss känslomänniskor. Att
Det är okej, så det var länken till ditt festande som var det avgörande på något sätt?
Ja,
för det bara hade varit en bild från någonstans i Afrika, ja, där du inte har varit, och det var en bild på ett barn med uppsvälld mage.
Du hugger inte tag i mina känslor liksom, och att jag går inte på det här förnuftsargumentet, men de dör ju exakt lika mycket som det, där, det andra barnet.
Nej, precis. Men nu har du kommit i närheten av mitt skumparty.
Och jag får den hemska känslan, jag tänker om jag aldrig mer får ha ett skumparty på den stranden.
Nej.
Även om jag är 40 och ändå inte kommer ha det, så vill jag ändå ha den lilla livlinan liksom, att när som helst sticker jag och har skumparty på Kos.
Allt blev så verkligt.
Men som sagt, jag har ju ändå skämts lite för mina såna hemska känslostyrda handlingar, för jag alltid varit, men kanske för att jag varit i den filosofiska traditionen då, att förnuftet var bättre. Men nu efter den här artikeln så känner jag så här, fan heller, jag ska kanske sälja min lägenhet då. Lägga alla pengar på rött. Förnuftet säger att det är rätt stor risk att förlora. Men jag är ju säker på att det blir rött. Jag liksom bara känner det. Jag känner det. Och det är minst lika bra argument som era dumma matematiska statistikargument. Kom inte här med er kryptosexism mot mig, va?
Ja, det kanske, det kanske är det som blir konsekvensen av det här argumenten. Jag vet inte. Jag kan säga att ifall ni lyssnar på det här idag fredag när det kommer ut, så är jag i Jönköping på Oslipat ikväll och uppträder, kör stand-up comedian. Gå in på oslipat.com kan ni göra och klicka er fram till någon information om det.
Och du och jag var ju i Stockholm igår då, om man lyssnar på det idag fredag.
Just det, det var vi.
Ja. Så det har du missat. Men jag kommer tillbaka till Stockholm.
Han var dåligt det gick för mig. Du var jättebra.
Med Klubben under jord kommer till Stockholm den 25 maj och gör ett specialbesök där. Så kom gärna på det. Skalateatern.se finns det biljetter.
Mm. Och jag och Dealing är vår föreställning Det nya tråkiga den 19 maj på Babel i Malmö. Kaboom.
Boom. Tack så mycket Aftonbladets kultur och Akademikernas A-kassa. Tack Simon Svensson och Moa Lundqvist. Jag heter Ola Söderholm. Vi hörs igen nästa vecka.
Adjö.